Finns det mer vi kan göra?
Nordström & Thulin startar tillsammans med Estonian Shipping Company linjen Stockholm-Tallinn med MS Nord Estonia.
De 757 människor som saknas ska inte eftersökas och omhändertas.
Då är det alltså dags igen för ett nytt kapitel i frågan om Estonia. Finns det mer vi kan göra? Finns det mer vi kan göra?
Ja, jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få fartyg.
Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att bärga de omkomna.
Den här första reaktionen både från Carl Bildt och Ingvar Carlssons sida anslöt sig säkert alla till. Det tyckte vi också, som inte alltså satt på statsministerstolen, att det var en självklarhet att man skulle göra allt som gick att göra för att ta upp fartyget.
Sjöfartsverket får uppdraget att utreda en eventuell bärgning av Estonia. Sjöfartsverket överlåter åt en ensam person att ansvara för utredningen, verkets jurist. Flera år senare tillsätts analysgruppen för granskningen av Estonia-katastrofen och dess följder. Den analysgruppen kritiserar Sjöfartsverket. Analysgruppen skriver att Sjöfartsverkets jurist fick en orimlig arbetsbörda när han ensam fick göra de utredningar som var avgörande för regeringens beslut. När anhöriga senare stämmer Sjöfartsverket åberopar Sjöfartsverket sin statsrättsliga immunitet. Det etiska rådet tillsätts. Senare ska det visa sig att många anhöriga upplevt att etiska rådets experttyckare tagit deras plats. Senare ska det visa sig att dokumentationen från etiska rådets arbete inte finns. Inga mötesprotokoll, inga förteckningar över beslutsunderlag. Senare ska det visa sig att etiska rådet förlitade sig på andrahandsuppgifter om hur det såg ut i fartyget och valde bort möjligheten att med egna ögon se på de filmer som togs nerifrån Estonia. När regeringen den 15 december tillkännager beslutet att inte ta upp de omkomna eller försöka bärga Estonia är det de här förklaringarna som lämnas. Det är för många omkomna. Det blir för psykiskt och fysiskt farligt för de som kommer att arbeta med att ta upp kropparna. Det kommer att bli svårt att hinna identifiera alla omkomna. Medierna kommer att bevaka bärgningen för närgånget och överskrida etiska regler. Man kommer inte att få upp alla. Några kanske blir besvikna och familjer kanske splittras. Så här beskriver Alf Svensson hur han i efterhand uppfattade situationen.
Först hade vi höststormarna, så då skulle det inte gå. Sen fanns det alltså risk för att fartyget skulle brytas sönder om det skulle lyftas. Det framställdes alltså som att det var, man kunde karakterisera det som i det närmaste ett ogörligt företag, alldeles för riskfullt. Det skulle kräva alldeles för stora psykiska insatser och ta en otrolig tid. Och det sades också, vilket i och för sig inte bet på mig, men det sades att man kommer ju ändå inte att hitta alla.
Senare ska det visa sig att det skulle ha gått att organisera upptagning av så många omkomna. Det visar sig också att människor som har som jobb att dyka efter omkomna överhuvudtaget inte tillfrågades. Den övertäckning som regeringen beslutar om kommer som en chock för många anhöriga. Senare ska det visa sig att de flesta anhöriga, oavsett om de är för eller emot bärgning, är emot en övertäckning. Den 13 april 1996 diskuteras övertäckningen på ett stormöte. Mötet är mycket välbesökt. Anhöriga kommer i bussar från olika delar av landet. En grupp anhöriga från Estland har också kommit. Ines Uusmann är inbjuden att delta men har avböjt eftersom hon reser till Kina. Ingvar Carlsson avböjer också att delta. Folk på kommunikationsdepartementet blir förvånade över att de anhöriga är så eniga emot övertäckningen. Hittills har de trott att övertäckning är någonting som de anhöriga tycker är ett bra sätt att skydda gravplatsen. När Ines Uusmann kommer hem från Kina anlitar hon en konsult för att hjälpa henne att få en positivare framtoning i media.
Till de som känner sig drabbade av dessa misstag vill regeringen framföra ett djupt och uppriktigt beklagande.
Övertäckningen avbryts. Senare ska det visa sig att det ändå inte var tekniskt möjligt att täcka över fartyget som regeringen hade önskat. Kostnaden för övertäckningen var beräknad till 250 miljoner. På treårsdagen efter katastrofen invigs den nationella minnesvården på Galärkyrkogården på Djurgården i Stockholm. Namnen på de omkomna är inhuggna i sten i bokstavsordning. Senare ska det visa sig att några av namnen är felstavade. Statens konstråd kan tänka sig att korrigera felen om det finns utrymme att göra ändringarna på minnesvården. Galärkyrkogården är traditionellt ett vilorum för många av havets offer. Här vilar de omkomna från katastrofen på Horsfjärden 1941. Och här vilar sedan 1965 stoftet av de 10 män och 2 kvinnor som återfanns vid bärgningen av regalskeppet Vasa. Våren 1997 lägger en tysk expertgrupp fram en utredning om olyckan. De har fått uppdraget från det varv som byggde Estonia. I december samma år kommer den internationella haverikommissionens rapport. Den internationella haverikommissionen menar att Estonia var dåligt konstruerad. Chefsåklagaren lägger ner förundersökningen om brott. Det går tydligen inte att ta reda på exakt hur Estonia sjönk, menar åklagaren, och pekar på olikheterna mellan det tyska varvets beskrivning och haverikommissionens. Åklagaren tror inte heller att nya dykningar skulle göra skillnad.
Och Thomas Lindstrand, chefsåklagare, 852 kan dö i vågorna och ingen är skyldig till något brott. Varför inte?
Därför att det inte går att bevisa.
Varför går det inte att bevisa?
Ja, jag kan inte finna att någon har begått straffbart oaktsam handling.
Senare ska det visa sig att det tyska varvet hela tiden lanserar teorier om varför Estonia sjönk. Gemensamt för varvets olika scenarier är att varvet inte har gjort något fel. En av teorierna är att en bomb sprängde loss bogvisiret. Senare ska det tyska varvet sponsra drykaren Greg Beamis med en kamera. När analysgruppen för Estonia-katastrofen och dess följder blir klar med sin rapport har Mona Sahlin ansvaret för att tala med de anhöriga. Mona Sahlin ber om ursäkt för begångna fel.
Det första var att det borde ha prövats på allvar hösten 94 om ett omhändertagande av omkomna var möjligt.
Men beslutet att inte ta upp de omkomna står fast. Det är inte längre för att det är för svårt att ta upp kropparna. Det är inte längre för att det är för svårt att identifiera dem eller någon av de andra förklaringar som regeringen lagt fram de senaste åren. Nu är förklaringen att esterna inte vill. Och därför måste Sverige också inte vilja.
Tänk om vi då hade sagt att jag visst vi vill försöka bärga omkomna. Men jag vet till 100% i mitt hjärta att det kommer Estland att säga nej till. Vad hade jag gjort då för ont hos många anhöriga? Vad hade jag gjort då genom att rikta ilskan mot Estland? Därför blev det så viktigt att fatta ett eget beslut men ta hänsyn till Estland.
Mona Sahlin talar också om vikten av gravfrid och att så många länder som möjligt ska skriva på.
Det jag kan göra är att allt som står i min och regeringens makt för att med teknisk och övervakning av graven, att få fler länder att skriva på avtalet för att därmed möjliggöra att ännu fler medborgare vet och känner att det är en gravplats.
När Greg Beamis bestämmer sig att dyka på Estonia visade sig att enbart 7 länder har gått med på gravfriden. Senare ska det visa sig att regeringen inte har frågat så många länder.
Som planerar att dyka vid Estonia nu i augusti.
Greg Beamis dykningar väcker avsky hos regeringen. Mona Sahlin blir upprörd över uppgifterna om omkomna på botten utanför vraket. Senare ska det visa sig att det är något som regeringen blivit informerad om för flera år sedan. Mona Sahlin ber om ursäkt igen.